En värld utan IT-stress, är det möjligt?
Ja, det kan man undra. För IT är överallt idag och den bär oss ofta genom vardagen. Som när vi sömlöst identifierar oss med ansiktsigenkänning för att snacka med läkare, köpa hem något eller få råd av vår bank. Eller på jobbet när vi med några väl invanda rörelser med händerna sätter igång eller stoppar processer, får hjälp, bygger och skapar saker.
Ja, och när det går så där enkelt, då kanske vi inte ens tänker på tekniken. Eller så gör vi det och fascineras eller förfasas eller ja, tycker att det är fantastiskt. Men i de här fallen så rullar det ju bara ut rälsen framför oss. Men i andra situationer, då är den tekniken ett hinder. Och då tänker vi jättemycket på IT. Medan vi kanske knyter näven i fickan av ilska.
Exakt. Alltså det räcker ju med att ett program tar mer än 2 sekunder på sig för att svara på ett klick. Så börjar det koka i huvudet nästan. Och i många arbetsmiljöer så bidrar sega och användarfientliga IT-system till att vår arbetsbelastning blir för hög och att vi får ohälsosam långvarig stress.
Mm. Men det är fantastiskt, det behöver inte vara så. Idag ska vi prata om hur vi slipper dålig IT, dåliga IT-system som stressar oss. Och hur vi alla faktiskt har en roll i att bidra för att komma dit. I Health for Wealth, där vi i över 7 år nu har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, både av IT och annat, kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och som ni märker så tar vi verkligen ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla slags medarbetare såklart.
Och senast i helgen så läste jag en stor artikel just om hur IT-stress är en hälsofara på jobbet. Och därför känns det väldigt bra och fint att vi kan välkomna dagens gäst, Ester Daniel Ytterbrink. Välkommen!
Tack!
Superkul att ha dig här. Du är civilingenjör och teknisk agil coach med målet att göra IT bättre för alla.
Ja!
Mm. Jag tyckte det var så fint att läsa i din LinkedIn-profil, och det här är på engelska då. My goal is to help people write beautiful code for programs that are a delight to use. Kan man kräva att alla program och all IT runt oss i vardagen ska vara en glädje att använda, tycker du?
Kanske inte allt ska vara en glädje, men det ska i alla fall inte göra vårt liv sämre. Och okej, att säga att allting ska vara perfekt hela tiden, det är ju omöjligt. Men jag tänker att vi idag har en alldeles för låg standard. Och att vi ser oss själva som dåliga på teknik. När det kanske snarare är tekniken som är dåliga på människor. Mm. Och att det också är samma grejer som gör det jobbigt att vara en del av IT-industrin. Det finns forskning som visar att samma saker som minskar risken för utbrändhet hos de som jobbar med att programmera, vilket ändå är 100 000 personer i Sverige, är samma saker som gör att programmen blir stabilare och också gör att de som producerar programmen tjänar bättre pengar.
Wow!
Mm. Så det är win-win, men det är ungefär 20% av alla IT-företag i världen som liksom håller den standarden.
Men vad intressant, och det känns lite som att du har gjort det till din nordstjärna att slåss för den här goda IT-en, stämmer det?
Ja, och det är för att jag älskar programmering. Det är det roligaste som finns, i alla fall som jag är beredd att tjäna pengar på. Och det är så sorgligt, både då att se mjukvara strula helt i onödan, enligt mig, och se människor må dåligt på jobbet när de utvecklar mjukvara för att kompetensen och infrastrukturen och ja, men så här, systemen finns inte på plats. Och det är helt onödigt.
Alltså jag kommer ta med mig mycket från det här samtalet, men redan nu känner jag att jag har ett citat redo att använda ofta, och det är faktiskt inte mig det är fel på. Det är tekniken, hur du nu sa. Det är tekniken som inte möter mig i mina behov. Alltså det här kommer jag ta med mig.
Ja, och det är verkligen det viktigaste som jag vill säga. Det är inte ditt fel. Och jag tänker att det här med stress kan ju både vara stressar IT-systemen och oss. Och det kan man ju försöka ändra på IT-systemen. Men fram tills dess att vi har kommit så långt, så kanske vi får börja med vad ska jag göra när jag möter ett dåligt IT-system. Och då tänker jag, det första är skäms inte. Det är inte ditt fel. Det är någon någonstans som har slarvat på sitt jobb. Eller som inte har fått rätt resurser av sin chef. Eller den chefen har inte rätt. Alltså någon upphandling som har gått åt skogen. För att det finns någon magisk idé om att IT är så svårt och görs av genier. Och att är det väl skrivet går det inte att ändra på. Vilket liksom är idén med mjukvara till skillnad från hårdvara. Är att vi kan ändra den.
Så. Just det.
Ja. Så när jag har jobbat med användarforskning, eller liksom när man ska ta fram mjukvara ihop med användare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så är det viktigt att när man gör skisser på program, så ska man göra dem så slarvigt så att folk upplever att det här inte är klart. För då kan de ge feedback. För kommer man, det kan hända att det tar hälften så lång tid att faktiskt koda ihop programmet som man har tänkt. Men då vågar ingen säga, nej men där kan ju inte knappen sitta. För de tror att den inte går att flytta på.
Just det.
Så då är det bättre att ta papper och penna och tuschpenna och liksom, fast jag är inte så bra på att rita, försöka rita ihop någonting. För då känner folket, då kan de be mig rita knappen där ner istället.
Gud, vad intressant. Ja.
Ja, jag tänker att för mig som då är verkligen på användarsidan och upplever IT-strulen, kan inte du berätta, vad är det för typ av IT-problem generellt som vi blir upprörda över, så vi vet vad vi ska sen liksom djupa i och tänka på att hantera?
Ja, men jag tänker att det dels är då dålig interaktionsdesign. Och interaktionsdesign är ju liksom en egen specialisering. Det handlar inte om så mycket om grafisk design som var snyggt, utan mer så här, hur funkar människor? Och den bästa boken jag läst i området är så pass etablerad att sista kapitlet handlar om det här nya coola hypertextlänkar.
Härligt. Det som vi började med för vadå, 30 år sedan?
Ja, så det är liksom, det är inget nytt.
Nej.
Och den pratar om hur får man en dörr som vi vet åt vilket håll man ska dra eller trycka den. Hur berättar ett handtag? Och samma sak kan man då ha i teknik. Och tidigare Apple varit ganska bra på det här. Alltså de introducerade ju någonting vi aldrig hade sett förut. Och Min äldsta unge var 18 månader när min iPad slutade vara min. Så, men det är inte universellt. Alltså skrivare är väl ett klassiskt exempel på saker som alla hatar att behöva använda. Så det är interaktionsdesignsbiten. Mm. Men sen så är det ju det här med buggar och tillförlitlighet. Alltså, finns servicen uppe? Jag tycker ju sånt där är kul. Vilket gör det liksom lättare att lägga märke till det. Men en av mina favoriter är när man fyller ett formulär. Och sen så klagar den på att ett fält saknas. Och där raderar den en grupp andra.
Det är det värsta som finns.
Mm. Och det är ganska lätt att hitta. Mm. Men det kan också vara så här. Vi har skärmbegränsningar på barnen. Och så bara slutade det fungera förutsägbart. Så att skärmtiden slogs på när den inte skulle vara på. Och av när den inte skulle vara av. Den började kontrollera fel program. Och då var vi tvungna att stänga av hela den funktionen. Och jag var i supporten i timmar och försökte lösa. Och det slutade med att de typ ville att vi skulle återställa 14 enheter. Alltså, så. Och det är väl säkert jättesvårt att debugga i ett system som liksom redan är komplext. Och liksom, ja, det är sånt som man kanske måste jobba på grunden för att sådana saker inte ska uppstå. Så det är både det enkla och det mer komplexa. Och sen är det här, finns servicen ens uppe när jag behöver den? Mm. Och där tänker jag att det värsta exemplet är när hemlarmen ligger nere. Då får jag må ont.
Mm.
Så, men det kan ju också vara små grejer som att nu har jag 5 minuter. Jag behöver köpa de där underkläderna på nätet till mina barn. För de är slut i garderoben och jag måste slänga de gamla. Så. Mm. Och då funkar inte hemsidan eller inte betalkortet. Och då måste jag hitta 5 minuter till i en jättehektisk vecka. Så att mina kläder har barnakläder. Och det låter som ett ilandsproblem. Det är ett ilandsproblem. Men det är fortfarande så död av många små pappers. Sår fast i det digitala.
Ja.
Och det du beskriver nu tyckte jag var bra alldeles sist här. Hur jag har tänkt att någonting ska gå då fort. Jag kanske har tänkt att det ska ta 5 minuter. Eller så har jag tänkt att det ska ta 2 timmar. Men så sväller det. Mm. Och det sväller. Och så tänker jag, okej, jag tar tag i det nu. Mm. Därför att det är skönare att ha det gjort.
Mm.
Och då ringer jag supporten eller jag läser en instruktionsartikel på nätet eller vad det nu är jag gör. Och så blir det liksom bara värre. Det var en bra beskrivning tycker jag av när man blir så här slukad av någon slags IT-monster.
En annan viktigt problem är när de som har skrivit programmet inte fattar hur det ska användas. Som till exempel journalsystem där man ska fylla i labbvärden. Och så är det en scrolllista där det vanligaste kanske är HB. Då måste man ju liksom ta sig förbi alla andra bokstäver med alla sätt man kan mäta albumin på.
Istället för ett sökfönster där man skriver första bokstaven.
Ja, eller att den sorteras på något annat sätt. Eller jag vet inte. Och där är det enda lösningen att vara där med användaren. Och det är också så här, för drygt 20 år sedan så var det någon som kom på ett sätt att jobba med mjukvara som heter Extreme Programming. Som var stort då, men lite slogs ut av Scrum. Lite som Betamax blev utkonkurrerat av BOS för vår äldre lyssnarkrets. Och i den så är det att man ska ha en av användarna i teamet. Som är liksom expert på hur programmet ska funka rent och har liksom domänexpertisen.
Mm.
För har man inte domänexpertisen så blir det väldigt svårt att göra ett riktigt bra program. Speciellt om vi pratar om arbetsplatsen. Och där tänker jag det är intressant för jag tittade på lite siffror på SCB. Och hälften av pengarna som läggs på mjukvara är antingen att man har externa resurser som kommer att skriva grejer åt den. Eller att man modifierar existerande program. Och det här är då förutom att man kan ha anställda som jobbar med IT.
Mm.
Men av det som man köper in. Och där har man ju jättemycket makt.
När man köper konsulttid helt enkelt.
Ja, och anpassningar. Mm. Och då är det ju för att man inte vill ha det som är i lådan.
Mm.
Och då behöver man ju se till att det verkligen blir så där bra.
Mm.
För det är ett av mina nya favoritord, eller sammansatta ord, är kognitiv ergonomi.
Mm.
Oh. Alltså, vad är det?
Hur bra upplagd är information för att vår hjärna ska kunna hantera den på så enkelt sätt som möjligt? Alltså, mm. Vi vet ju vad så här, fysisk ergonomi är.
Mm.
Om en arbetsbänk är på fel höjd så kommer vi jobba sämre.
Mm.
Om en chef har installerat en arbetsbänk som är för låg så kan de inte förvänta sig att jag ska jobba lika fort som om jag har en på rätt höjd.
Mm.
Kognitiv ergonomi. Om min chef har köpt in ett IT-system som är jättejobbigt att använda kan de inte förvänta sig att jag ska jobba lika snabbt som om de har köpt in ett som funkar bra.
Mm. Men här tycker jag det är intressant att fundera på, som du är inne på då, inköparens makt. För jag kan tänka mig, fast jag vet inte, att många som ska köpa in IT-system, ja, antingen kan man någonting själv, men då kan man ju vara biased, som man säger på engelska. Man kanske redan har bestämt sig för att något verkar bra. Eller så tar man in andra synpunkter. Det är nog en ganska tuff uppgift. Och så kanske man vill att det ska gå fort. Och sen när man har investerat i något, för det kostar ju ofta, stora IT-system är ju, ja, kostsamma. Då vill man ju helst inte backa när man har gjort en investering. Är det här problem du ser?
Ja, alltså jag förstår ju att det är ett problem. Men jag tänker att lösningen är liksom lite att vända upp och ner på det.
Ja.
Att det liksom blir, vi måste börja med användaren alltid. Eller ska man köpa in ett externt system så är det de som ska använda dem som måste få säga sitt. Ofta kan man ju få en provperiod.
Just det.
Testa, funkar det här? Funkar det inte, gå vidare. Och sen också kolla, är de som tillhandahåller det här programmet billiga att lyssna? Har de en bra support? Har de en koppling mellan sin IT-avdelning och sin support?
Mm.
Kommer det vi klagar på faktiskt landa hos någon som har möjlighet att prioritera det rimligt?
Mm.
Och om vi får någonting utvecklat så se till att de som ska använda det är med i processen.
Mm.
Och är det ett bra team med programmerare så kommer de älska det.
Ah.
För att, alltså, vem vill skriva något som inte kommer användas?
Nej.
Att se folk få sitt liv lättare för någonting jag har skrivit. Mm. Det är ju belöningen.
Mm.
Men det där hoppas man ju. Jag fick en minnesblinkning nu tillbaka till för, ja, det här är kanske 1999 eller något sånt där. När jag började jobba på ett IT-konsultföretag och då var det nytt med hemsidor liksom. Jag var ganska gammal där. Jag tror jag var 28. Väldigt många var 22. Och en kille som var programmerare då, han sa, jag påpekade någonting. Någonting som jag tyckte var knepigt eller svårt. Och så sa han så här, men Boel, du kanske inte är så surfvan. Och jag såg det lite som en så här, det kanske var tidigt också med IT:n. Att man, men jag har hört det senare också, att okej, det är inte programmets fel. Det är fel på dig. Och det skulle ju kunna vara så att han hade lite rätt. Nu tyckte jag att jag var lite surfvan. För jag hade surfat några år redan då. Men då är det ju också hans uppgift, tänker jag. Att vara pedagog. Eller hur? Och kolla, okej, men hur gör du när du får det här felet? Och dit har vi väl ändå förflyttat oss idag. Att man, eller?
Alltså jag har ju fortfarande folk säger att det där felet ligger mellan stolen och tangentbordet.
Mm.
Och jag tycker inte det är okej.
Nej.
Alltså då behöver man terapi. Man har ett ego som är så känsligt.
Ja.
Att man inte tål feedback på det som ska vara ens profession. Nej. Vi måste bete oss som vuxna.
Ja. Men det ligger ju någonting i det här som är så intressant. Jag tänker, när man zoomar ut lite grann så känns det ju så himla orimligt att det finns något annat sätt att ta fram IT-lösningar än att den som ska använda det, de som ska använda det, beskriver vilken funktionalitet de behöver. Och sen blir liksom det meningsfulla syftet för en programmerare att lösa det och sen stämma av. är det här begripligt liksom? Är det här funktionellt för dig? Men jag tänker att jag gissar utan att verkligen, alltså att oftast är det sker en typ av beställning och sen blir det någon typ av radiotystnad, IT-tystnad, och sen kommer lösningen tillbaka och sen så uppstår en frustration, för den är inte så användarvänlig som den skulle kunna vara, och att det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på. Och det känns ju både, alltså det känns intressant att du liksom bekräftar att det här, ja, problemet finns verkligen.
Ja, och de IT-organisationer som fungerar bra, de behöver mindre än en timme på sig att ändra IT-system och få ut det till användarna. Mm. Det gäller inte med om Apples App Store är inblandad. Då måste man...
Längre process.
Ja. Det är en längre process. Men då finns det ju testsystem som man kan ha beta-användare. Mm. För det är inte alltid heller man vill experimentera med hela sin användarbas kring nya features. Speciellt om man har en feature som visar sig inte hållbar i längden, men som några älskar. Då kan de bli jättearga om man tar den.
Just det.
Så, men har man en liten testgrupp som faktiskt är riktiga användare och som kan ge feedback, om man har ett system som är väl uppsatt, då kan det gå jättefort.
Mm. Så här beskriver du också...
Och att man liksom ser det mer...
Ja, förlåt. Nej, men jag tänker du beskriver också för då någon som kanske råkade bli inköpare som inte hade tänkt sig det, att köpa litet, närproducerad IT. Ja, men då borde ju fördelen vara att du kan ha kontakt hela tiden med de som utvecklar och säga, kan ni göra det här, kan ni göra det här? Eller så köper man den här stora, ja det kan vara Apple eller det kan vara någon annan digital gigant. Och då kan man antagligen inte påverka särskilt mycket alls, men då borde man istället säga så här, okej, har ni en riktigt bra support som är pedagogisk och tillgänglig jämt? Ja, men sådär, eller?
Ja, och också tänka, är den här mjukvaran en del av vår kärnverksamhet? Eller är det någonting som inte är en konkurrensfördel?
Mm.
Man tänker att ett mailsystem är kanske inte det som gör att jag kommer vinna över konkurrenten. Det klassiska exemplet som brukar använda i böcker är att förr hade fabriker en egen elproduktion. Och det har man inte längre. Nu är det kanske inte riktigt sant nu att det har liksom gått runt. Att nu är det en konkurrensfördel för fabriker att ha ett egen elproducering. Men annars så kan man tänka så, okej, är det här det som kommer göra att vi slår ut konkurrenterna?
Mm.
Då kanske man till och med ska ha en IT-avdelning som gör det in-house.
Mm.
Och som jobbar supertätt med produktutvecklarna och säljet. Helst liksom i samma team.
Mm.
Så att mjukvaruutvecklarna liksom blir en förlängning av mjukvaran. Så att man liksom, man blir businesspenslar när de målar produkten.
Ah. Nej, men så att om man är ett, ja, ett techföretag, då är det ganska bra att ha det in-house, eller?
Alltså jag säger att, vad är ett IT-företag idag? Jag skulle säga att våra banker är IT-företag. Vi har ett stort möbelföretag som har en gigantisk IT-organisation, och det är många av de konkurrensfördelarna som de har bygger på att de har en bra IT och är starka. Kan ha hälften av lagret på vägen istället för i lagerhusen.
Mm.
Har bra enkla sätt att man kan leka runt med hur möblerna ska se ut på hemsidan och bygga sina egna kombinationer. Och att de är jättetidiga med e-handel.
Mm.
Likadant klädföretag. Där kan det också vara aspekter som gör att det ser inte ut som ett IT-bolag. Men hade man tagit bort deras IT så hade det inte varit så mycket kvar.
Men det är ju sant. Så vad du säger är ju någonstans att alla företag mer eller mindre är techbolag idag.
Ja, alltså kanske inte så det lilla, den lilla näthandeln som kan använda en urlådan lösning. Mm. Och då funkar den förhoppningsvis lika bra att sälja ekologiska tandborstar som miniatyrfigurer. Så.
Mm.
Men så fort man på något sätt vill differentiera sig och det har med IT att göra, då behöver man vara supernära de som utvecklar det.
Men det är intressant, så man behöver vara nära människorna generellt, ska jag säga. Alltså, de som programmerar är ju människor och de som använder är ju människor. Och någonstans kontentan so far i den här diskussionen är ju att människan måste vara i centrum.
Japp. Yep.
Men det är ju svårt för att människor är så olika.
Ja, men det är också styrkan. Och att om vi inte får med olika perspektiv heller så kommer man också missa grejer. Så.
Men det här med, förlåt att jag kommer tillbaka, eller förlåt, men jag vill komma tillbaka till kognitiv ergonomi. Mm-hmm. För det var så intressant begrepp. Någonting som chefer behöver tänka på både i användandet av system och i inköp. Vad, om man tänker då så här, oj, jag är ju chef. Oj, jag ska ju fatta beslut om något system här snart. Hur tar jag reda på mer om kognitiv ergonomi?
Jag vet inte, man behöver veta så mycket mer om kognitiv ergonomi per se. Jag tänker att man kan förhålla det till, sig till det som liksom, fysisk ergonomi. Mm. Om du ska köpa in nya stolar till kontoret.
Mm.
Hur gör du då för att det inte ska ge dina anställda ryggproblem?
Just det.
Så.
Så man testar och man ställer frågor. Hur lätt är det att använda? Hur lång tid tar det att lära sig? Kan det hjälpa oss med det här och det här, det här som är viktigt för oss? Och hur går det till då? Liksom?
Mm.
Och jag tänker lite att nu har vi faktiskt, tycker jag, hjälpt jättemånga att förstå hur man ska förebygga att IT-stress uppstår genom hur IT kommer på plats. Men ganska många av våra lyssnare tror jag är i en situation där IT-system är på plats som kanske inte är så kognitivt ergonomiskt vänliga och inte så användarvänliga. Och då handlar det ju kanske mer om att hantera den IT-stress som man liksom sitter och står med idag, så att säga. Vad har du för tankar och tips till oss där?
Vi kommer tillbaka till det viktigaste.
Ja.
Det är inte ditt fel. Ta ett djupt andetag. Känn dig inte dum. Skyll på mig. Det är mitt fel. Och mina kollegor. Så. Du är perfekt som du är. Du är kompetent. Du är inte oteknisk. Det är tekniken som är omänsklig. Så.
Mm.
Sen tänker jag, ring din närmaste programmerare. Så. Våga vara en del av återkopplingsloopen. Finns den inte? Är det inte ett nära samarbete? Så försök. Om inte annat så kanske du kan få ut lite av frustrationen på ett riktigt bra buggrapport. Lär dig hur man spelar in på telefonen. Så att du kan liksom spela in en liten video av vad som händer på skärmen när saker inte funkar och skicka.
Ah.
Och då tänker jag att det finns två utfall. Antingen träffar du en rimlig programmerare som blir jätteglad. Eller så når det en programmerare med ett känsligt ego. Som du då har sårat lite. Och jag tänker att då kan man få ha den skadeglädjen som någon får tröst. Men förhoppningsvis är det att man liksom, det landar hos någon som faktiskt gör någonting åt det. Och att det då också känns som man faktiskt har möjlighet att påverka. Även om det kanske inte löser saker direkt. Så har man ändå någon form av utväg för sin frustration. Och så då som chef. Har du gett din anställda ett jättedåligt system. Så får man ta hänsyn till att det blir långsammare. Det är som att skära med slöa knivar. Det kommer inte gå lika fort. Räkna in det. Och ställ högre krav nästa gång. Men jag menar, chefer är också människor. Och standarden i industrin är så fruktansvärt låg. Alltså vi är så vana vid att IT strular. Och vi accepterar det på ett sätt som vi inte skulle acceptera något annat. Så man är en del av kulturen.
Men det är bra det du säger att sluta acceptera på alla plan. Och också det här att även om jag är en användare längst ut och kanske inte tillmäts enorm betydelse så kan min feedback faktiskt spela roll. Nummer ett för mig själv, att jag får vädra och dela med mig och det kan också komma till användning. Och jag tyckte om det här så att man kan lära sig hur man spelar in på telefonen och det kan man ju också göra på en dator, alltså en skärminspelning. Det kan man googla på. Eller be en kollega med hjälp av. För jag känner igen det här. Att vår arbetsmiljö blir mer och mer digital. Och när man har ett problem. Jag kanske sitter ensam hemma och jobbar. Det är ingen som sitter bredvid mig som ser vad som händer. Och om jag då ska formulera det här i text så tar det jättelång tid. Men att spela in det, när man då får, alltså om man kan liksom få problemet att uppstå igen på beställning, är ju faktiskt himla smart. Bra tips.
Mm. Och då kan det hända att programmeraren ser andra saker än det du ser, som är det som faktiskt ger ledtråden till att lösa det.
Mm.
Och sen, om vi har några lyssnare som jobbar inom IT-industrin, så tänker jag att vi är också användare. Det glöms ibland. Att man tänker att nej, men vi ska vara så tekniskt duktiga så att vi ska kunna jobba med vilken skit som helst. Och det är inte sant. Så, vi förtjänar också bra gränssnitt, bra infrastruktur, saker som är snälla mot oss om vi gör misstag. Alltså, och då är det både programmen vi använder men också hur hela systemet från dator till slutanvändare är uppsatt. Hur mycket behöver jag hålla i huvudet?
Mm.
Hur mycket finns det liksom automatiserat? Vilket stöd har jag från datorn till att göra mitt jobb? Och att det finns en risk att man tänker att nej, men jag fattar inte det här. Då är det jag som inte är en riktig programmerare.
Mm.
Men man behöver inte vara så smart för att skriva ett program som får dig att känna dig dum.
Nej, så. Just det. Så det är intressant också. Du beskriver, så programmeraren kan sitta i samma sits som vi användare.
Ja, och att det då kan minska mångfalden. För har man andra saker som gör att man inte känner att man passar in, då kan det bli ännu jobbigare om man inte känner att saker inte funkar. Och att det i sin tur kommer göra att mjukvaran blir ännu sämre. För då får vi färre perspektiv och många perspektiv är bra.
Mm.
Men också om du är IT-chef och lyssnar på det här. Alltså du riskerar att förlora dina anställda om du inte har en bra IT-miljö för dem. Mm. Alltså det, forskning är solklar. Utmattningssyndrom är på riktigt och folk går in i väggen och det blir dåligt. Och lösningen är att arbeta på ett sätt som gör att du tjänar mer pengar.
Mm.
Mm.
Och det du säger låter ju som att det lirar väldigt bra med grundtesen för den här podden. Vi kallar den ju Health for Wealth för att vi menar att det som får oss att må bra på jobbet hjälper ju oss också att prestera.
Ja, och det som är cool med då Doras DevOps-rapporter som kommer årligen och boken Accelerate av bland annat Nicole Forsgren är att man har tittat på tusentals IT-bolag. Alla olika områden, liksom från embedded grejer, så här larmsystem och mikroprocessorer och sånt, till stora jättar på webben. Antika företag som har varit med från 90-talet, startups som startade förra året, okej, 70-talet kanske, det ska vara inte för riktigt. Och det stämmer för alla.
Mm.
Så man kan inte säga, det där gäller inte mig, för vi är det här lilla snöflingeföretaget som gör saker som är så svårt att svara att vi inte kan jobba på ett bra sätt.
Mm.
Det är intressant. De har kollat på det.
Mm. Det låter väldigt betryggande att höra, och just det här med människa och teknik, det blir ju allt mer, det tränger sig på i vår tid när vi då, upplever jag, nyligen på allvar har börjat prata mer om AI. Och jag som inte alls är någon tekniker men intresserad av hur tekniken påverkar samhället, läste i en bok om AI att varje kodare måste ta ansvar. Och det tyckte jag var ett intressant perspektiv. Men då måste man ju ta ansvar inte bara för det man skriver utan också för förutsättningarna man har att skriva.
Ja.
Och det var intressant att läsa om dig, Jesper Daniel, att förutom att du har läst till civilingenjör så har du också läst en del beteendevetenskap.
Det är nog inte en dum kombo.
Nej, man brukar säga att juniora programmerare har programmeringsböcker i bokhyllan medan seniora utvecklare har böcker om människor i bokhyllan.
Mm.
Jag tänker att jag läste ett år på universitetet beteendevetenskap. Och fick då liksom en liten skjuts åt det seniora hållet, tror jag faktiskt.
Mm. Just det.
Mm.
Vad härligt. Jag tycker att det här samtalet har gett mig ett större lugn, tror jag, inför nästa gång jag bankar på någon knapp och inget händer. Att just känna att, men skäms inte, det är inte dig det är fel på.
Nej, men perspektiv skiftar, och jag tror att någon typ av, alltså det känns som en väldigt, vad ska man säga, alltså, proffsig förankring, att det är du, just du och det du representerar, ditt skrå som är här i våran podd och inte bara här utan på massa andra ställen, och liksom för fram det här perspektivet, för det blir så mycket mer liksom, jag vill säga, det är lättare att ta till sig, tänker jag, för dina kollegor i branschen än att till exempel jag som sitter som bara är användare och säger så här, det här funkar inte, det är inte bra, men liksom du kan se det från flera olika perspektiv. Det tycker jag är väldigt väldigt värdefullt och hoppfullt.
Mm.
Ja, jag tänker inte att det är mina ord egentligen de ska ta till sig, utan att jag är backad av supergedigen forskning.
Ja.
Och om man blir nyfiken på att läsa mer och ta del av mer av det du tänker och skriver, Ester Daniel, så vill vi tipsa om en blogg som heter Chocolate Driven Development. Och utan att berätta alls kan vi säga att det har just med det här att göra. Människa och teknik och hur vi vinner tillsammans. Så där skriver du en massa intressant. Senast såg jag, jag spanade lite där igår innan vi skulle spela in, och då var det något om att varför utvecklare och bläckfiskar har mycket gemensamt. Så det är mycket humor också. Jättekul. Ja, tusen tack för att du ville komma hit.
Tusen tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att prata med er.
Det tycker vi också. Och vi brukar skicka med, nu har ni lyssnat, vi skickade med lästips hos Ester Daniel, men vi skickar också med till lästips hos vår samarbetspartner motivation.se, där vi har hittat en artikel som passar bra till veckans ämne. Det är en text av Daniela Radsel-Bengtsson, eller Rads, nej, Radsel måste man säga, om att digitaliseringen bara kan lyckas om vi sätter användarna i fokus. Det känns jätteväl förankrat i det vi har pratat om idag och budskapet från Ester Daniel. Så tusen tack.
Ja, tack. Och där finns också ett intressant exempel på hur det kan vara när det inte går bra. Och med det så tackar vi dig som har lyssnat, Ester Daniel och vår tekniker Ayat Almansour på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn. Det var där vi hittade dig, Ester Daniel, och där kan du också komma i kontakt med oss. Det är bara att kommentera på våra inlägg så fortsätter vi diskussionen där. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.